Johannes 8 kapitel ska vi börja läsa. En underbar domsöndagstext. Från början. Alla gick hem var och en till sitt, men Jesus gick till Olivberget. Tidigt på morgonen var han tillbaka i templet. Allt folket samlades kring honom och han satte sig ner och undervisade. De skriftlärda och fariseerna kom då dit med en kvinna som hade ertappats med äktenskapsbrott. De ställde henne framför honom och sa: Mästare, den här kvinnan togs på bar gärning när hon begick äktenskapsbrott. I lagen föreskriver Mose att sådana kvinnor ska stenas. Vad säger du? Detta sa de för att sätta honom på prov och få något att anklaga honom för. Men Jesus böjde sig ner och ritade på marken med fingret. När de envisades med sin fråga såg han upp och sa: Den av er som är fri från synd ska kasta första stenen på henne. Och han böjde sig ner igen och ritade på marken. När de hörde hans svar gick de därifrån en efter en, de äldste först, och han blev ensam kvar med kvinnan framför sig. Jesus såg upp och sa till henne: Kvinna, vart tog du vägen? Var det ingen som dömde dig? Hon svarade: Nej, herre. Jesus sa: Inte heller jag dömer dig. Gå nu och synda inte mer. Hon hade blivit ertappad på bar gärning, den här kvinnan. Jag har alltid undrat vart karn tog vägen, men det får vi väl lämna därhen. Nu var det i alla fall henne de kom släpandes med. Och i lagen fanns en alldeles glasklar paragraf. Det var ingen som helst diskussion vad som skulle göras. Hon skulle avrättas på det sätt som kallades att stena en människa. Man tog stora stenblock och kastade på människan tills han eller hon dog. Men de här fariseerna och prästerna och skriftlärare, vad det var nu som kom dragandes med den här kvinnan, de tänkte slå två flugor i en smäll. Tänk om vi kan få Jesus med på köpet. Han är ju så hygglig mot såna här figurer, och kanske kan man få fast honom på något sätt. Det var inte så lätt. Jesus försökte först att låtsas som om ingenting hade hänt. Han ritar på marken. Och det står de envisades med sin fråga. De kom och tjötade, som vi säger på göteborgska. Och till sist så reser sig Jesus upp och så säger han att den av er som är utan synd ska kasta första sten. Och då händer det som jag tycker är det allra märkligaste med den här berättelsen. Att allihopa kändes vid sin synd och gick. Det tycker jag var konstigt. Så brukar det ju inte vara när människor uppfylls av moralisk harm och ska ta död på varandra. Då brukar man glömma bort sin egen synd. Men tydligen sa Jesus detta med en så väldig auktoritet att alla plötsligt tänkte på att ja, i så fall så kanske jag också skulle stryka med. Det är bäst att jag sticker medan tid är. Och så gick allihop. Och den enda av dem som var utan synd, det vill säga Jesus själv, stod kvar där med kvinnan. Och så säger han märkliga ord: Inte heller jag dömer dig. Gå nu och synda inte mer. Alltså, han sopar inte synden under mattan. Han säger inte så här att åh, det var inte så farligt, det gjorde ingenting det där som du hade för dig. Utan nu ska vi vara snälla, rara, kärleksfulla och goda och glömma av alltihopa. Nej, han säger synda inte mer. Och samtidigt säger han inte heller jag dömer dig. Och det finns en underbar hemlighet förstås i det här. Och det skulle jag vilja illustrera med en liten jämförelse, kan vi säga. Ibland kommer det hem äkta makar till mig och sitter i soffan. Och det gör de för att deras äktenskap har kommit på sned. Och då utspelar sig nästan alltid vid första besöket ungefär samma sceneri. Jag frågar lite försiktigt varför de har kommit. Och de tittar först på varandra lite prövande, så tar den ena sats och börjar säga hur det är. Och den andra blir rödare och rödare i ansiktet, eller vitare och vitare, tills han plötsligt börjar säga hur det är. Eller hon. Och det dröjer inte länge, för de har glömt bort mig, och så sitter de där och grälar tillsammans. Och de grälar och grälar. I början tyckte jag att det var väldigt pinsamt och ville helst gå min väg eller försöka tysta ner det där. Men så småningom så lärde jag mig att det där är en väldig vinst att sitta och höra på. Inte hur länge som helst naturligtvis, man hör ju det raspar i grammofonskivan. Men en liten stund. Därför att det som dessa båda grälande makar säger till varandra brukar som regel vara sant. Hustrun anklagar mannen för att han inte... Och mannen anklagar hustrun för att hon... Hur gör man sen då? Ja, efter en stund får man naturligtvis lugna ner dem. Och då tar man var och en av sides och talar enskilt med honom eller henne. Då visade det sig som regel att det hustrun sa till mannen, det stämmer. Och det som mannen sa till hustrun, det stämmer som regel också. Och då kunde man ju tycka, vad ska de då ha hjälp för? De kan väl bara lyssna på varann så skulle saken vara klar. Nej, så är det det man inte kan. Man kan inte lyssna på varann. Utan när den ene vräker ur sig så sitter den andra och förbereder sina attacker och hör inte på. Och därför kan de hålla på och gräla hur länge som helst och hur många gånger som helst. Det blir ändå aldrig någon relation av det hela. Men om man lyssnar lite uppmärksamt på vad mannen säger till hustrun. Och så får man då ha ett samtal privat med hustrun. Då kan man säga till hustrun allt vad mannen sa till henne. Men utan anklagelse. Hör du, är det strängt taget inte så här? Jo, visst är det så här. Det är det ju. Men varför hörde du inte på när han sa det till dig? Ja, men du förstår, om jag skulle ge honom rätt så skulle... Det skulle ju inte gå. Då skulle ju han få övertaget. Så jag kan inte hålla med om att han har rätt fast han har rätt. Utan jag måste ju hela tiden stå på mitt. Ett gräl är ett meningsutbyte som det har gått prestige i. Och om man någonsin ska få det meningsutbytet att bli meningsfullt så måste prestigen bort först av allt. Det kan inte börja med att man utbyter meningar till dess att man har kommit fram till någon ståndpunkt där prestigerna kan läggas ner. Utan om det ska kunna gå att genomföra någon förlikning och någon medling måste man först lägga ner prestigen och lyssna till varann hur ont det än gör. Vi kan uttrycka den här mekanismen kanske på ett lite annat sätt. Därför att man kan känna det så här när man befinner sig i en sån här situation. Att om jag nu lyssnade så... och tog emot det som den andra sa, då skulle jag få så dåligt samvete så då skulle jag bryta ihop. Då fick de köra mig till mentalen efteråt. Så därför lyssnar inte jag för att, så att säga, skydda mitt samvete. Och ändå är det ju så att om vi ska komma någon vart så måste vi lyssna på varann. Det är så i alla konflikter. All medling i konflikter handlar om att få folk att lyssna till varann. Och vi måste också ha klart för oss, när människan lever i synd så befinner hon sig i konflikt med Gud. Och de regler som gäller för medling av ett trasigt äktenskap gäller också för medling i förhållandet mellan Gud och människa. Det måste komma till ett lyssnande. Och rädslan för dåligt samvete får inte hindra det lyssnandet, för då kommer man ingen vart. Och här är ju Jesus fantastisk. Han kan tala om hennes synd utan att hon får dåligt samvete. Han kan konstatera faktum på ett sätt så att hon får kraft att ändra på sitt liv. Och detta är Guds speciella firmastämpel. När han talar till dig och mig om vår synd så blir vi lösta från den. Men när djävulen talar till dig och mig om vår synd så blir vi bundna i den. Jesus vill döma det som är ont. Men han vill göra det för att frikänna oss. Och därför så börjar han alltid, vad ska vi säga, förändringsarbetet i våra liv med att ge oss ett gott samvete. Men han börjar med att ge oss ett gott samvete. Precis som två äkta makar som är i konflikt med varandra måste börja med att ge varandra ett gott samvete. Och det är ju en väldig risk att göra det. För man kan tänka sig, låt oss tänka oss ett äktenskap där mannen är otrogen. Och där hustrun vill ha mannen tillbaka. Och hur ska man då tänka sig att få mannen tillbaka? Jo, det är ju bäst att anklaga honom så mycket som möjligt. Du är en riktig svikare och fähund som har en älskarinne. Och ju mer man på det sättet öser invektiv över mannen, desto tråkigare tycker han det att vara hemma. Älskarinnan blir ju skönare och skönare för varje okvädningsord som hustrun häver ur sig. Det är ingen bra väg. Den känns skön för stunden, men den reparerar knappast äktenskapet. Ja, vad gör vi istället? Jo, om hustrun ger mannen ett gott samvete istället för att försöka vinna tillbaka honom med ett dåligt. Ja, men, säger hustrun, det kan ju inte funka. Därför att då kan han ju hålla på hur länge som helst. Utan någon spärr och broms. Det är ju ingen bra väg. Ändå är det den enda väg som finns. Därför att om kärleksrelationen mellan man och hustru ska upprättas, så måste ju mannen komma tillbaka frivilligt. Om man försöker tvinga honom tillbaka med det dåliga samvetet som tumskruv, vad blir det för äktenskap än som han skulle komma tillbaka? Och det är det märkliga med Gud. Han tar samma risk med oss. Förhållandet mellan Gud och människa beskrivs som ett äktenskap. Och när vi älskar allt möjligt annat i denna världen och inte Gud, så beskrivs vi som otrogna. Som har bilen, båten, karriären och så vidare till älskarinnor. Det kallas inte för våra avgudar. Gud vill vinna oss tillbaka. Och det börjar han alltså med att göra genom att ge oss ett gott samvete. Samtidigt talar han med oss om att det som är fel är fel. Han sopar ingenting under mattan. Han säger, det spelar ingen roll hur ni lever och hur ni bär er åt. Men ändå så är han alltid noga med att när han talar till oss om vår synd, så är det för att ge oss ett gott samvete. Det här, det för med sig att eftersom vår dialog med Gud börjar med ett gott samvete, så löper vi ingen risk när vi kommer till Gud och ber honom att han avslöjar oss. Och att han går till rätta med oss. Att han korrigerar oss. Vi kan våga lyssna till honom. Vi behöver aldrig värja våra samveten för Gud i tanken att Gud kommer att flyga på oss och klassa ut oss så till den grad att man sedan bara sjunker ihop i en hög. Vi ska läsa en annan text som handlar om domaren Jesus. Tredje kapitlet i Johannes evangeliet. Från den berömda 16:e versen. Så älskade Gud världen att han gav den sin enda son, för att de som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Ty Gud sände inte sin son till världen för att döma världen, utan för att världen skulle räddas genom honom. Den som tror på honom blir inte dömd, men den som inte tror är redan dömd, eftersom han inte har trott på Guds enda sons namn. Och detta är domen, att när ljuset kom in i världen, då älskade människorna mörkret mer än ljuset, eftersom deras gärningar var onda. Den som gör det onda avskyr ljuset och kommer inte till ljuset för att hans gärningar inte ska avslöjas. Men den som handlar efter sanningen, han kommer till ljuset för att det ska bli uppenbart att han gör vad Gud vill. I denna tiden finns det två sorters människor. Det är de som kommer till Gud för att bli avslöjade. Och de som på allt sätt vill slippa ifrån att bli avslöjade. Vi kan säga så här. Det finns en dom idag. Och det kommer att finnas en yttersta dom när Jesus kommer tillbaka. Den dom vi kan genomgå idag är en frivillig dom. Och den frivilliga domen, den består i att vi först av allt blir benådade. Att Gud säger, kom hit och låt mig avslöja dig. Jag lovar att vad jag än avslöjar hos dig så kommer du att bli benådad. Så det är inte farligt. Du kommer bara att bli fri från allt sammans. Det kan bara sluta väl. Men så talas det om en yttersta dom. När Jesus kommer tillbaka. Och då får vi ha vår jämförelse med det här äktenskapet. Vi antar att hustrun ger mannen ett dåligt samvete och han bara fortsätter. Han skaffar sig en älskarinna till för säkerhets skull. Ja, vad händer då då? Ja, det kan ju inte fortsätta hur länge som helst förstås. Utan när det hela har fortsatt till den grad att ja, ingen återvändo längre är möjlig, vad gör man då? Ja, då blir det skilsmässa förstås. Och det är så att säga hemligheten med den yttersta domen. När det inte går längre, när det inte är någon mening att fortsätta längre, då kommer skilsmässan. Och domen är inte i första hand ett straffinstitut utan en åtskillnadsprocess. Det är en skilsmässa. Och Jesus betonar detta. Vi kan höra en av hans liknelser i Matteus 13 kapitel. Tjugofjärde versen. Han lät dem höra en annan liknelse. Med himmelriket är det som när en man hade sått god säd i sin åker. Medan alla låg och sov kom hans fiende och sådde ogräs mitt ibland vetet och gick sedan sin väg. När säden växte upp och gick i ax visade sig också ogräset. Då gick tjänarna till sin herre och sa, herre, var det inte god säd du sådde i din åker? Varifrån kommer då ogräset? Han svarade, det är en fiende som har varit framme. Tjänarna frågade, ska vi alltså gå och rensa bort ogräset? Nej, svarade han, då kan ni rycka upp vetet samtidigt som ni rensar bort ogräset. Låt båda växa tills det är dags att skörda. När skördetiden kommer ska jag säga till dem som ska skörda, rensa först bort ogräset och binda ihop det i knippen att eldas upp. Men vetet ska ni samla in i min lada. Det är en åtskillnadsprocess, den yttersta domen. Och den har vi ju anledning att se fram emot. Domsöndagen är för väldigt många kristna det dåliga samvetets söndag. Ibland brukar jag säga att många kristna för sig att 51 söndagar om året blir man frälst av nåd och den 52 av gärningar. Och det är inte riktigt säkert att ens gärningar räcker den där 52 söndagen på året. Jag var hungrig och ni gav mig inte att äta. Hur mycket mat måste man ge för att passera gränsen för godkänd, frågar många kristna. Och så ser man fram emot den yttersta domen som om det i alla fall gällde att mäta prestationer och funktioner och resultat. Men det är inte det handlar om. Utan det handlar om vilka människor vill gå in i ett äktenskap med Herren. Vilka vill ha en hjälp att avstå från sina falska kärleksföremål. Vilka vill komma in i en relation med Gud igen? Dem kan Herren ta till sig och förvandla till likhet med honom. Och alla som blir lika honom, de platsar i paradiset. Det blir ett paradis där de får finnas. Och alla som blir lika honom, de platsar i paradiset. Det blir ett paradis där de får finnas. Inte därför att de skötte sig så vansinnigt bra på jorden i och för sig. Det är inte en belöning där. Utan det är så att om Gud bara föst in oss allihopa i paradiset så skulle inte det bli något paradis. Det skulle bli samma helvete som vi brukar praktisera här på jorden. Utan vi måste låta oss förvandlas. Och förvandlingen, det är först och främst att vi får renas ifrån alla våra falska kärleksföremål.
till att gå in i en trohetsrelation med Herren. Äktenskapet måste återupprättas och älskarinnorna måste bort. Och det kommer att finnas på den yttersta dagen de som har sagt till Gud: det där vill jag. Och på den yttersta dagen kommer de att förvandlas till likhet med sin Herre. Vi får ut den förvandlingen redan här och nu på många sätt. Men vi kan inte låta oss nedslås av att folk ibland pekar finger åt de kristna och säger: det är väl ingen större skillnad på de där och vanligt folk. Varför ska just de få vara i paradiset och vi andra utanför? Vad är det för en konstig Gud som premierar somliga som har en viss åsikt och kastar andra i helvetet som inte kan ha den åsikten? Det är inte åsikter det är fråga om, utan relationer. Och Gud säger att han sände sin son av kärlek. Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son, för att ingen skulle förgås. För hela tillvaron beskrivs som ett sjunkande skepp. Jag vet inte om du har läst några skildringar någon gång av det här, den här stora båten Titanic, när den gick under. Den ansågs ju osänkbar, och på sin jungfruresa seglade den på ett isberg. Och så började den ta in vatten. Och ganska snart gick larmet ombord att båten sjunker. Men folk de skrattade: nej, den kan inte sjunka, den här båten. Och så började man att utrymma båten, men de första livbåtarna var inte halvfulla en gång. Därför att folk de stannade kvar på skepp. De dansade och åt och hade det hjärtans trevligt och roligt. Det var först när akten pekade rätt upp som folk började förstå att båten håller visst på att sjunka. Men då hade så många livbåtar gått, så då var det så dags. Tillvaron är ett sjunkande skepp. Och Gud har sänt ut en räddningspatrull, en enmanspatrull, Jesus Kristus. För att alla de som förstår att det här älskarinnelivet som vi lever här på jorden, att det inte funkar, för alla dem ska det finnas en plats i livbåten. Och de som inte kommer med i livbåtarna, ja, det kan ju inte hjälpas när båten sjunker till sist. Vi måste ha förtroende för Jesus också i hans egenskap som domare. Han kommer på den yttersta dagen för att skilja dem som är villiga att låta sig förvandlas ifrån dem som inte är villiga till förvandling. Det är domens hemlighet. Ja, men alla de här gärningarna nu då. Jag var sjuk och ni besökte mig inte. Jag satt i fängelse och så vidare. Låt oss titta lite på det också. Matteus 25 kapitel. Domsöndagstexten framför andra. 31 vers. När människosonen kommer i sin härlighet tillsammans med alla sina änglar, då ska han sätta sig på härlighetens tron, och alla folk ska samlas inför honom, och han ska skilja människorna som herden skiljer fåren från getterna. Han ska ställa fåren till höger om sig och getterna till vänster. Sedan ska kungen säga till dem som står till höger: kom ni som har fått min faders välsignelse och överta det rike som har väntat er sedan världens skapelse. Jag var hungrig och ni gav mig att äta. Jag var törstig och ni gav mig att dricka. Jag var hemlös och ni tog hand om mig. Jag var naken och ni gav mig kläder. Jag var sjuk och ni såg till mig. Jag satt i fängelse och ni besökte mig. Då kommer de rättfärdiga att fråga: Herre, när såg vi dig hungrig och gav dig mat, eller törstig och gav dig att dricka? När såg vi dig hemlös och tog hand om dig, eller naken och gav dig kläder? Och när såg vi dig sjuk eller i fängelse och besökte dig? Kungen ska svara dem: sannerligen, vad ni har gjort för någon av dessa minsta som är mina bröder, det har ni gjort för mig. Sedan ska han säga till dem som står till vänster: gå bort från mig, ni förbannade, till den eviga eld som väntar djävulen och hans änglar. Jag var hungrig och ni gav mig inget att äta. Jag var törstig och ni gav mig inget att dricka. Jag var hemlös och ni tog inte hand om mig. Jag var naken och ni gav mig inga kläder. Sjuk och i fängelse och ni besökte mig inte. Då kommer också det att fråga: Herre, när skulle vi ha sett dig hungrig eller törstig eller hemlös eller naken eller sjuk eller i fängelse och lämnat dig utan hjälp? Då ska han svara dem: sannerligen, vad ni inte har gjort för någon av dessa minsta, det har ni inte heller gjort för mig. Dessa ska gå bort till evigt straff, men det rättfärdiga till evigt liv. Nu är det så här att många, de läser denna texten och undrar, kommer jag att stå bland fåren eller bland getterna? Jag har träffat många kristna som undrar om de ska stå bland fåren eller bland getterna. Och det är min absoluta övertygelse att är du kristen idag så kommer du inte att stå varken bland fåren eller getterna. Utan du kommer att stå en bit därifrån. Många kristna är så rädda för Jesu återkomst, som ju skulle vara den ljuvligaste dagen i våra liv. Därför att de undrar, kommer jag att stå bland fåren eller bland getterna? Du förstår, om du lämnar ditt liv till Herren idag, då blir du benådad både för det som har varit och för det som kommer. Du får ett rent samvete, och just för att du får ett rent samvete så kan du hantera synden i ditt liv på rätt sätt. Du kan se den utan krumbukter, undanflykter och krusiduller. Du kan kännas vid den inför Gud och låta honom lyfta av dig dina bördor. Utan skam, utan förnedring, sakligt, lugnt och enkelt. Du är benådad. Men det innebär ju också att när domstolen till sist sammanträder på allvar, då har du inget i domstolen att göra, för du har redan varit i domstolen, du är benådad. Och det får du ett uttryck för i den här texten, där i att de som nu döms, de döms efter sina gärningar. Men du ska inte bli dömd efter dina gärningar, eftersom du redan är benådad för dina. I domstolen står nu bara de som aldrig sökte nåd för sina gärningar. De som inte ville komma till ljuset därför att de ville leva kvar i sina egna onda gärningar. Det är nu de som står inför domstolen. Och Jesus säger nu, vad ni har gjort för någon av dessa minsta som är mina bröder, det har ni gjort mot mig. Vilka är Jesu bröder? Ja, det är inte alla människor på jorden. Det tror vi ofta, men det är inte så. Utan Jesu bröder är de som är födda på nytt, de som har Gud till fader, de som är kristna och har lämnat sitt liv till Herren. Det är Jesu bröder. Och de som nu döms efter sina gärningar döms i första hand efter hur de har förhållit sig till Guds folk. Alltså till Abrahams ättlingar och till de kristna. Guds folk är alltid ett förföljt folk. Judarna har alltid varit förföljda. De kristna har alltid varit förföljda, utom i några få undantagsmässiga situationer i världshistorien. Levande kristna har alltid varit förföljda. Och jag tror att om det kristna livet blommade ut på allvar hos oss idag, skulle vi omedelbart bli förföljda. Det faktum att vi som kristna idag inte är förföljda är ett tecken på att saltet i stor utsträckning har mist sin sälta. Vi är kallade att vara så utmanande inför världen att vi blir förföljda. Och på den yttersta dagen ska det dömas mellan får och getter allt efter vad dessa spontant gjorde med Guds folk. Det kommer på den yttersta dagen att finnas människor som har välsignat de kristna. Eller välsignat judarna. Det är en Guds familj. Utan att egentligen riktigt veta vad de gjorde. Och det är ju liknelsens poäng här, eller berättelsens poäng. När såg vi dig hungrig? När såg vi dig sjuk? Vad ni har gjort mot mina minsta bröder. Så att också här får vi ha ett väldigt förtroende för domaren Jesus Kristus. Jag tror att också på den yttersta dagen kommer människor att bli räddade. Det vill säga fåren. De blir räddade till sin oändliga överraskning. Det ska inte vi behöva bli. Om du som kristen blir oändligt häpen och överraskad över att du blir frälst på den yttersta dagen, då är det fel någonstans. För du ska kunna leva i den tryggheten att jag vet vad jag har hemma och jag vet var jag hamnar. Och det är just utifrån den tryggheten som du idag kan låta Gud ta itu med synden i ditt liv. För om du inte har den tryggheten i ditt hjärta så måste du ändå hålla på och smussla. Både inför Gud, inför dig själv och inför människor. Med det som är falskt och oäkta i ditt liv. Men det behöver du inte göra. Om du vet på förhand var du kommer att hamna. Då har du möjligheten att säga till Gud. Nu kan vi köra med öppna kort. Eller hur? Nu kan vi ju vara fullständigt ärliga mot varandra. Tala nu. Så får vi se var vi hamnar någonstans. Det ska inte komma som en överraskning för dig och mig hur det går på den yttersta dagen. Ibland när jag har talat om det här så har folk kommit fram upprörda efteråt och sagt det att men då kan man ju satsa på att hamna bland fåren. Och då behövs det ingen nåd och ingen församlingstillhörighet och inget dop och ingenting. Ja, jag avråder dig från att satsa på att höra bland fåren. För att om du på allvar tänker att du ska slinka in i himlen på det viset, så blir du antagligen besviken. Det här kommer som en glad överraskning för somliga. Men jag tycker att den här texten bär ett vittnesbörd om en frälsare som vill ta in alla i sin himmel om det bara finns någon sportslig chans. Han frälser alla om det finns bara en mikroskopisk möjlighet att utgå ifrån. Jag tycker också att domsöndagstexterna bär vittnesbörd om en väldig nåd. Det handlar om en herre och frälsare som vill upprätta relationen på nytt med alla där det överhuvudtaget finns någon möjlighet att rädda äktenskapet. Och de principer som gäller för läkedom av jordiska äktenskap gäller också för läkedom av vårt Guds förhållande. Det börjar med rent samvete. Och det rena samvetet är en risk. Risken att man bara rycker på axlarna och struntar i allt sammans. Ta inte den risken, är du snäll. Utan låt dig frivilligt dömas idag. För att i den domen finns alltid nåd. Och den domen innebär alltid att du blir löst ifrån det som är fel i ditt liv. Det finns ingen möjlighet till personlighetsförvandling om man inte får lov att göra sig av med det. Får lov att identifiera det som är fel. Och göra sig av med det. Och det är väldigt skönt att det finns en som kan utföra detta och kan göra det utan att förnedra oss. Utan att binda oss i anklagelse, fruktan och förlamning. Han upprättar en relation med oss. Och vi kan i den relationen vara fullständigt ärliga, raka och öppna. Vi kan vara frimodiga inför Gud med alla våra svagheter. Jag skulle önska att ni alla såg det här. Det är nådens princip. Också på domsöndagen. Kom inte att säga att det gäller nåd 51 söndagar och gärningar den 52. Också den 52 söndagen bara vittnar om nåd. Inget annat än nåd. Inte heller jag dömer dig. Men gå och synda inte mer. En sån underbar hemlighet ligger i de orden. Låt oss be tillsammans. Jesus, vi förstår att en dag så kommer det att bli en skilsmässa. Ett dåligt äktenskap kan inte fortsätta hur länge som helst. Jesus, vi vill att du ska upprätta vårt förhållande med dig.
Lär oss att se och förstå, Herre, att du gör det utan anklagelse. Att du inte begår det här elementära misstaget att försöka gräla oss tillbaka in i äktenskapet. Anklaga och belasta oss. Trycka ner oss och fördöma oss. Förnedra oss och förödmjuka oss. Platta till oss. Utan mitt i vår brist, vår kluvna vilja, vår kärlek till allt möjligt i denna värld, så upprättar du oss och ger oss ett rent samvete. Vi tycker det är så bakvänt, Gud. Men vi förstår när vi tänker efter, det finns ingen annan möjlighet och du tar den risken. Jesus, du är den domare som själv har tagit hela straffet på dig. En sån märklig domare du är. En sån märklig domare. Och sedan kan vi träda fram inför dig. Och låta oss benådas på punkt efter punkt. Det enda du begär är att vi känns vid vår synd. Och att vi önskar bli lösta från den. Utan självanklagelse och utan den här kroniska ruvelsen som det så ofta är frågan om när vi talar om synd. Du vill att vi ska vara nyktra och sakliga men ändå klara i vårt ställningstagande. Och frimodiga, hela tiden frimodiga till att låta oss avslöjas. Att komma längre och längre ut i ditt ljus trots att vi ser hur fläckade och solkiga vi är. Vi kan göra det frimodigt därför att ljuset renar oss. Så låt oss vara frimodiga inför dig, Gud. Och lös oss ifrån den här domedagsskräcken som så lätt griper omkring sig bland ditt folk. Herre, vi längtar efter att du ska komma. Vi längtar efter att du ska komma. Vi längtar också efter att så många som möjligt ska kunna vara med. Amen.